Precis som Ines sa så är vi alltså inne i en predikoserie och det är den sjätte och den sista delen. Vi har tagit oss igenom fem liknelser innan den här. Och har du missat någon av dem så får du väldigt gärna gå tillbaka och lyssna. Du hittar det bland annat på Spotify eller där du hittar podcasts av olika slag. Det finns också på Ekumeniakyrkan 3 och vår hemsida. Det finns på många ställen. Bara googla och leta så hittar du de här predikningarna. Men idag så ska vi fokusera på en predikan som är kanske en av de absolut kändaste vi har. Liknelsen om den barmhärtige samarien. En riktig sån där söndagsskolsliknelse. Som de som har vuxit upp i kyrkan har hört så många gånger att man nästan har slutat lyssna. Men jag hoppas att du ändå ska kunna ta in det som jag säger här idag. Jag älskar den här tiden som vi lever i nu. Dels för att naturen exploderar på ett makalöst sätt just nu, såklart. Det kvittrar i varenda buske och det blommar överallt. Men också därför att vi ser en explosion vad det gäller det mänskliga livet just nu. Inte minst i år när vi har haft en sån här coronapandemi-vinter och lagt den bakom oss. Då det känns som nästan hela mänskligheten har gått i ide. När jag gick för några dagar sedan här inne i Vårgårda så såg jag plötsligt hur det var människor i nästan varenda trädgård. Barnen hoppade i studsmattorna och spelade fotboll. Och jag såg människor som var ute och promenerade med varandra. Och här och där så stod människor också lutade över någon häck och växlade ord med varandra. Och det var härligt att se, och det är en påminnelse om att våra liv, det är inte isolerade öar som vi lever var och en för sig, utan vi hänger ihop. Vi andas samma luft, vi bor och vandrar på samma jord. Och det som jag gör och som jag säger och det jag utstrålar, det påverkar andra människor. Det jag säger, gör och inte utstrålar, det påverkar också andra människor. Och det är den här tematiken som den här liknelsen rör om på, eller rör om i på ett så träffsäkert sätt. Du och jag, vi har en nästa. Vi har en medmänniska, en granne. Vi har människor runt omkring oss som har med vårt liv att göra. Och jag tror att det finns en anledning till att den här liknelsen har blivit så känd. Därför när man börjar läsa den lite noggrannare så märker man att den har nästan hela evangeliet i sig. Och det finns så många olika bottnar här så man vet nästan inte riktigt var man ska börja. Men jag tänker att vi ska börja i det litterära sammanhanget idag. Det betyder alltså att vi ska se lite grann i vilket sammanhang är den här texten egentligen skriven. Vad är det som händer i det tionde kapitlet i Bibeln, Lukas evangeliets kapitel egentligen? Och då märker vi att det finns en röd tråd här faktiskt. I det tionde kapitlet så har Jesus alldeles nyligen berättat om sitt lidande som ska påbörjas när han kommer till Jerusalem. Han har förutsagt detta både en och två gånger och nu så är han på väg emot Jerusalem med sina lärjungar. Och det står att han sänder ut 72 stycken lärjungar då i den yttre lärjungakretsen för att gå i förväg till byarna som ligger på vägen till Jerusalem och förbereda då att Jesus snart kommer. Och han gör det, och när de kommer tillbaka igen så är vi alldeles innan den här texten. Och då säger Jesus någonting ganska intressant i Lukas 10:e kapitel och den 20:e versen. Då är man väldigt glad över att andarna har lydit den. Att det man har bett för i Jesu namn faktiskt har hänt. Och då säger Jesus så här: gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen. Och sen händer någonting ännu mer intressant. Det står att Jesus uppfylls av helig ande. Och i jublande uppriktig glädje så utbrister han i det som står då i den 21:a versen: jag prisar dig, Fader, himmelens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Det är helt uppenbart att Jesus har sagt någonting här som är väldigt viktigt. Han är fylld av anden på ett särskilt sätt och han utbrister detta rakt upp och ner mitt i den här folkskaran av 72 som har kommit tillbaka till honom, och säkert en del andra också. Vad är det som ett litet barn har som en vuxen människa inte har? Jo, det är förmågan att möta världen utifrån ett okomplicerat och prestigelöst sätt. Jag tänker på hur enkelt man måste förklara någonting för ett litet barn. Vilka ord man måste använda. Och hur tydlig man måste vara med sin poäng. Det passar inte med ett politikersvar där man försöker komplext visa på olika perspektiv. Utan det är tydlighet och enkelhet som gäller för ett litet barn. Jag tänker också på den här Disney-filmen ni vet. Ringaren i Notre Dame. Och Quasimodo, den här vanställda personen som lever uppe i ett kyrktorn och som aldrig vågar gå ut. Men han vågar sig ut vid ett tillfälle, så är det ett litet barn som kommer fram till honom och rör vid hans ansikte. Alltså ett barn har ju ännu inte drabbats eller blivit utsatt för de här statusmarkörerna som vi människor som är vuxna har dragits in i. Där spelar utseende och anseende ingen roll. Det här är lite grann av det som Jesus jublar över just här och nu. Att evangeliet på ett sätt är så enkelt att ett barn kan förstå det. Å andra sidan är bland det allra svåraste att leva upp till på egen hand. Men i den här skaran som lyssnar då, så finns det en laglärd man. Och han blir lite provocerad av det här som Jesus säger. Att det skulle finnas någon sån här enkelhet när det kommer till Gud och hans budskap till oss. Så han kliver fram då och ställer en fråga som är tänkt att sätta Jesus på plats. Och han ställer frågan då så här: mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Alltså egentligen en väldigt bra fråga. En fråga som är mycket väl ställd, relevant, som de flesta människor borde ställa egentligen. Och dessutom till Jesus, vilket också är rätt person att ställa den till. Men det finns någonting där, någon slags ogrumligt motiv som gör att han inte helt enkelt når fram till det som Jesus talar om här fram igenom. Jesus svarar i alla fall med en motfråga och säger: vad säger lagen själv? Hur lyder orden? Och mannen svarar: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Också svaret är egentligen ganska bra. Det visar ju att han har förstått vad lagen handlar om. Det viktigaste är att älska Gud och att älska andra människor. Men han nöjer sig inte när Jesus säger: bra, gå då och gör så. Utan han fortsätter att fråga för att visa att han själv var rättfärdig, som det står i texten. I den 29:e versen står det: för att visa att han var rättfärdig sa mannen till Jesus: och vem är min nästa? Och så börjar Jesus berätta den här liknelsen om den barmhärtige samarien. Ytterligare en bra fråga med ett grumligt motiv, skulle man kunna säga. Troligen så ville den här mannen sätta Jesus på plats, därför den här frågan var inte så enkel att svara på. Det kanske vi kan tycka idag, men vid den här tiden så fanns det många olika judiska grupperingar. Och var någonstans man satte gränsen till vem den här nästan var, det var väldigt olika beroende på vilken grupp man ställde frågan till. För vissa var det bara de allra, allra närmaste. Och för andra så utvidgades gränsen något. De som låg allra längst bort i periferin, som nästan ingen menade att man behövde älska som sig själv, det var samarierna. Det hade funnits en mångårig konflikt mellan judar och samarier. Hundratals år innan det att Jesus föddes påbörjades denna konflikt. Man menade att samarierna var ett halvdant folk. De hade beblandat sig med hedningarna och levde inte längre som riktiga judar. Därför hatar man dem. Och det rådde total fiendeskap de här två folken emellan. Samarierna hade ett eget tempel som de tillbad samma gud i. Men de hade ingenting med varandra att göra. Det var till och med farligt att gå in på varandras område. Så våldsamt kunde det vara. Därför var frågan inte så enkel att svara på. Och det visste den laglärde mannen. Och på det här sättet så försökte han själv glänsa genom att ställa den skarpa frågan som fick mästaren att falla. Men Jesus, han svarar ännu skarpare med den liknelse som vi ska gå in i nu. En man var på väg från Jerusalem till Jeriko. Det hörde ni innan. Han blir överfallen av rövare som sliter av honom kläderna. De misshandlar honom och de låter honom ligga kvar där halvdöd. En liten stund senare så kommer en präst förbi. Och prästen, han viker åt sidan, står det, och går förbi. Prästen som man skulle kunna tänka sig egentligen är den som mest av alla borde veta vad lagens bud säger. Att vi ska älska Gud av hela vårt hjärta och vår nästa som oss själva. Han arbetade ju i templet med själva offerkulten och var ju den som hade ansvar för själva skriftläsningen. Ändå så går han förbi. Sen kommer det en levit, står det, som också kommer på den vägen som leder förbi mannen som ligger halvdöd i diket. Också han viker åt sidan. Och leviter, de var ju prästernas medhjälpare ofta i templet. En slags kyrkvaktmästare skulle man kunna säga. Som jobbade med alla de fysiska heliga föremålen. Och som fanns till hands. Och som också var lärda personer vid den här tiden vad det gäller den heliga skriften. Men också han gick förbi. Och man kan fråga sig varför. Varför gick de här männen förbi en halvdöd man som låg i diket och behövde hjälp? Och det finns såklart många svar på den, eller många olika anledningar till att det skulle kunna vara så. En första orsak skulle kunna vara att rövarna säkerligen låg någonstans där och lurade. Det här var en ökänd farlig väg att vandra på. Och det var inte heller ovanligt att man använde någonting som ett lockbete för att andra då som gick förbi skulle stanna till. Och då hade man ju möjlighet att också kunna röva en person till. Kanske var det den rädslan som hindrade dem från att stanna. Rädslan för att bli indragen i någonting. Kanske känner du igen den också i ditt liv. Det kan hindra oss också från att stanna ibland. Eller så var det här med orenhet som var så viktigt på den här tiden enligt de judiska lagarna. Att den som vidrörde vid en död människa eller ett dött djur blev oren och behövde rena sig och kanske till och med ta sig tillbaka till templet, vilket skulle vara både omständigt och dessutom väldigt genant. Nu visste de ju inte om han var död eller inte, men det fanns ju en risk att det var så. Och då kanske man hellre bevarade sin renhet än följde Guds lag. Kanske var det så. Och jag tror vi känner igen det också. Vad ska andra tänka om jag beblandar mig med de här människorna, den här människan? Om jag kommer med henne eller honom på stan, om jag hjälper den här tiggaren, vad ska andra människor tänka? Och samtidigt så är ju det här en fiktiv berättelse. Vi vet ju inte, och det är inte ens riktiga människor, vi vet ju inte vad de tänkte egentligen. Vad spelar det då för roll? Poängen här är ju egentligen att den eller de som borde ha gjort någonting, de gjorde det inte. Medan den och den som allra minst någon hade räknat med skulle göra någonting, den gjorde det. Alltså därefter kommer ju den hatade samarien. Den som ingen ville ha någonting att göra med. Och personen som ligger i diket är ju en fiende till honom. Och han går fram. Han tar risken att andra rövare ligger i bakhåll. Han går dit och det står att han är inte bara lite allmänt trevlig utan han tar hand om såren, han tvättar dem. Och han tar med sig mannen till ett värdshus. Och i det här värdshuset så står det att han sköter om honom. Och när sen plikten kallar och han måste resa vidare så tar han fram 2 denarer, ger åt värdshusvärden och säger: här, varsågod, ta dem. Och kostar det mer så kommer jag betala när jag kommer tillbaka. Det spelar ingen roll vad det kostar. Och 2 denarer, enligt mina efterforskningar, det skulle räcka till ungefär 2 månader på det här värdshuset. Så det är ganska mycket pengar och ganska lång tid. Och nu skulle jag vilja stanna upp vid 3 stycken poänger här i den här texten som är viktiga. Och som jag tror att vi också kan lära oss någonting av idag. Det första är att Jesus vill ge dig av sin nåd. Alltså den laglydiga mannen är själva anledningen till att Jesus berättar denna berättelse. Alltså den laglydiga mannen är ju själva anledningen till att Jesus berättar den här berättelsen. Och det han försöker säga här och visa den här mannen, det är att det krävs väldigt mycket av honom om han ska försöka klara att leva upp till lagen på egen hand. Han hade ju tänkt sig att nästan var hans närmaste. De som stod honom allra närmast, det var de han skulle älska. Och det tyckte han att han redan gjorde. Men nu så börjar Jesus öppna upp perspektivet. Att hans nästa inte bara är de som finns precis allra närmast honom. Utan också hans fiende. Och han ger den här mannen en möjlighet att kunna öppna upp sig för nåden. I vers 36 när han säger så här. Vilken av dessa tre, alltså leviten, prästen eller samarien, tycker du var den överfallne mannens nästa? Och han svarar, samarien. Samarien såklart, det kunde också han förstå. Och nu blir plötsligt frågan inte längre vem som är hans nästa, utan om han var en nästa för andra människor. Och frågan som dröjer sig kvar hos oss är ju, vem älskar som samarien gjorde? För bara den som älskar som samarien gjorde kan få evigt liv. Det är ju vad Jesus säger. Och samarien älskade en fiende som han älskade sig själv. Det händer såklart att vi människor älskar andra människor helhjärtat. Såklart. Men det händer väldigt sällan att en människa gör det under ett helt liv. Vid ett tillfälle så står det att Jesus berättar om två stycken män som står i templet och ber. Den ena tackar Gud för att han inte är som andra människor. Som horkarar och bedragare och som tullindrivaren där borta. Men tullindrivaren står i ett hörn och ber. Och slår liksom händerna för bröstet och säger, Gud, var nådig emot mig, syndare. Och Jesus säger, det var han, snarare än den andra, som gick hem rättfärdig. I Romarbrevet 5:20 står det så här. Lagen kom in för att överträdelserna skulle bli större. Men där synden blev större, det överflödade nåden än mer. En av de här liknelsens poäng är ju att den laglydige mannen ska förstå att han aldrig skulle kunna älska som samarien gjorde. Samarien var ju perfekt i sitt handlande. Han älskade till och med sin egen fiende. Och i och med det så ger Jesus honom en möjlighet att kunna omvända sig och förstå att han behöver nåd. Precis som tullendrivaren förstod det när han stod i templet och bad. Det är en liknelse som vill blottlägga vårt behov av Guds nåd. Som Jesus vill ge oss, men som vi bara kan ta emot om vi inser vårt behov av den. Så länge vi lever vårt liv som den här laglydige mannen i någon slags egen rättfärdighet och högmod, så har vi inte möjlighet att ta emot den. Den andra poängen jag skulle vilja nämna något om, det är att Jesus aldrig går förbi dig. Det finns ju ett till perspektiv av den här berättelsen. Och det är ju att den här personen som ligger i diket skulle ju också kunna vara du eller jag. Jag tror säkert många av oss kan känna igen oss i det här. Att vi blivit sårade, kränkta, misshandlade fysiskt eller psykiskt av livet. Att någon har trampat på oss, övergett oss fullständigt, eller kanske till och med att vi har sett någon gått förbi när vi behövde den allra mest och vänt bort blicken och bara gått vidare. Vem är då den barmhärtige samarien i den här texten? Jo, det är ju Jesus såklart. Han viker inte med blicken, utan han går raka vägen fram till dig. Han tvättar dina sår, han vill att de ska läka. Han lyfter upp dig på sitt riddjur och så tar han med dig hela vägen hem till sig. Där du får vara tillsammans med honom och där han sköter om dig. Och där han är beredd att betala vad det än må kosta för att du ska bli hel igen. Till och med sitt eget liv. Vem älskar som den barmhärtige samarien? Jo, Jesus. Jesus är den som fullt ut lever sitt liv på det här sättet. Och när vi läser texten på den här, i det här perspektivet så framträder ju bilden av Jesus väldigt tydligt. Det står ju att den barmhärtige samarien fick medlidande med den slagne mannen. Och det är precis vad Jesus säger nästan var och varannan gång han ser människor som är i behov av honom. Han fick medlidande, står det. Och ni känner också till bilden av det förlorade fåret. När Jesus tar det här fåret som har gått vilse upp på sina axlar och bär det hela vägen hem till de andra. Om du och jag känner igen oss i den här personen som blivit slagen, sargad, övergiven av alla, så ska du veta att Jesus är den enda som du helt säker kan vara helt säker på aldrig kommer gå förbi dig. Han kommer lyfta upp dig, han kommer ta hand om dig. Och vill du följa med honom så får du det. Den tredje poängen utifrån den här texten, det är att Jesus säger följ mig. Och du kanske tänker så här nu, det här man, men hallå, du har ju sagt massa saker om den här texten nu. Men allt kan inte handla om att Jesus vill krossa egen rättfärdighet eller att han vill visa att han känner medlidande med oss. Det måste ju också finnas ett budskap här att vi ska göra som den barmhärtige samarien fullt ut. Vi måste ju leva så, kanske du tänker. Ja, det är precis det jag menar. För är Jesus den barmhärtige samarien och han säger till oss och alla som vill leva med honom, följ mig. Då innebär det ju att vi är kallade att göra som honom. Han gick hela den vägen ända fram till värdshuset och var beredd att betala till och med för en fiende. Då är vi också kallade att göra det. Men skillnaden är att vi ska inte göra det som ett krav för att förtjäna en plats i himlen så som den laglärde tänkte. Utan vi ska göra det därför att vi har fått uppleva oss själva funna i ett dike. Sett oss själva bli burna av honom ända hem till hans, till den plats, till hans himmel där han vill ta hand om oss. Och därför att vi har fått ta emot den nåd som det talas om i den här texten. Därför får vi följa honom. Och som ett uttryck för den tacksamheten och den kärleken vi känner så får vi ge tillbaka och älska som den barmhärtige samarien. Och när vi inte klarar det, då finns det nåd att få. Och när vi inte orkar det och stupar och inte orkar gå längre, då kommer han att lyfta upp oss igen och bära oss. Det finns en helhet i den här texten. Det handlar inte bara om att göra, det handlar också om att ta emot. Och så länge jag har varit kristen så har det varit det här som det kristna livet handlar om. Det handlar om att andas in av Guds kärlek och allt det han vill göra och ge till oss. Och andas ut och ge vidare det som han har gjort för oss också till andra. Här ligger hela evangeliet. Hela evangeliets enkelhet. I glädjen över att våra namn är tecknade, upptecknade i himlen som det stod i inledningen av kapitel 10. Så får vi älska andra. Och det är inte svårare än så att förstå. Vi behöver älska Gud av hela vårt hjärta och andra människor lika mycket som oss själva. Och det finns ingen gräns för var någonstans den nästan kärleken tar slut. Utan till och med vår fiende ska vi älska. Men vi vet att det finns nåd. Och vi vet att det finns möjlighet att få bli upplockade när vi faller och misslyckas. Som en avslutning på den här predikan vill jag berätta om en händelse som har väckt min längtan att få följa Jesus. När jag åkte till Etiopien för ett antal år sedan så landade vi i Addis Abeba. på flygplatsen. Och vi åkte med en liten skraltig minibuss genom Etiopiens finare kvarter, men också Etiopiens slum. Och då såg jag barn sitta mitt i gatan och tigga. Jag såg farbröder utan ben. Jag såg mammor som amma sitt barn mitt i smutsen. Och när vi åkte den där vägen, då kände jag att det här är helt fasansfullt. Hur det kan finnas så mycket behov i våran värld. Några dagar senare så mötte vi en man som jobbar på en organisation som ville hjälpa hemlösa barn och ungdomar på gatan tillbaks till ett vanligt liv igen. Och vi frågade honom, lite drabbade av det vi hade sett på vägen i minibussen, kan vi få följa med dig när du ger dig ut på gatorna med den uppsökande verksamhet som de ägnade sig åt? Och det fick vi. Vi åkte ut sent på kvällen i en minibuss. Vi parkerade mitt i slumkvarteret. Och den här mannen, han tog oss med ifrån lägereld till lägereld, om man nu kan kalla det så, där ungdomarna satt och eldade sopor för att hålla sig varma. Och han satte sig ner bredvid dem. Han pratade med dem, skrattade med dem, delade bibelordet med dem, talade om Guds kärlek. Och överallt vart han satte sig märkte jag att människor lyste upp. Den där händelsen, den där natten när vi gick från plats till plats på det sättet, den satte sig i mitt hjärta. Och jag funderade efteråt på vad det var som blev så starkt. Och jag kom på det efter ett tag. Jo, den här personen, Tarko som han hette, han liknade en annan människa väldigt mycket som jag har lärt känna. Eller en annan person ska jag säga. Och det är Jesus. På samma sätt rör sig Jesus från by till by för att upprätta människor som är sargade, ensamma, utstötta, kantstötta. På samma sätt som den här Tarko så vill han ge dem ett hopp. Att tro på framtiden, en upprättelse. Och sen den dagen har jag känt en längtan efter att få följa Jesus på det sätt som den här liknelsen uppmanar oss att göra. Det är en otroligt svår sak. Och jag har kommit på att jag faller gång på gång. Jag upptäcker mig själv med att gå förbi, precis som prästen och leviten. Och jag tror att du gör ofta detsamma. Och man kan ångra sig efteråt. Varför gjorde jag ingenting? Varför sa jag ingenting? Men vet då att det viktigaste är ditt hjärtas inställning. Och där landar jag alltid när jag läser den här texten. Tack och lov för att hela budskapet inte bara är att vi ska leva så här, punkt slut. Utan att det också finns en förvissning i att när vi inte orkar, då finns det en annan som orkar i vårt ställe. När vi stupar så går det alltid att börja om. Då kan Jesus dra oss upp igen och ställa oss på fast mark. Och jag vill avsluta med att läsa ur Saltarens 40:e kapitel där det står så här. Länge väntade jag på Herren och han böjde sig ner till mig. Han hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur slam och dy. Han ställde mig på fast mark. Mina steg gjorde han trygga. Han la en ny sång i min mun. En lovsång till vår Gud. Det är vad Gud har gjort för oss.